En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vi börjar det här avsnittet med att lyssna på en kvinna som sjunger. Hon är klädd i en grå kofta, har blont hår och vaggar lite fram och tillbaka. Hon läser sångtexten från ett hopvikt papper och ler när hon tittar ut över dem som lyssnar. Den som sjunger här är Sara Svensson, det här avsnittets huvudperson. Hon är kanske framförallt känd under smeknamnet Barnflickan och som en av de inblandade i Knutbydramat. I klippet där hon sjunger är hon 20 år gammal. Nu har det snart gått 22 år. Hon minns den här första tiden i Knutby med värme.
Det var väldigt härligt, det var liksom hängivet och det var kärlek och det var engagemang och många i min ålder och ja, men man kände att här finns liksom, det kändes som ett paradis nästan. Kan det vara så här bra?
Den här historien utspelar sig i allt väsentligt i Knutby utanför Uppsala. Men den börjar i Småland. Sara växte upp i en frikyrklig familj i Vaggeryd och efter att hon slutat skolan började hon på en bibelskola i Aneby. En dag fick de besök av en karismatisk kvinnlig pastor som var där och föreläste. En pastor som hette Åsa. Hon berättade för de troende ungdomarna hur det var i hennes församling. Sara blev fascinerad och frågade sen efteråt om hon fick komma dit på sin praktik. Det fick hon och flyttade kort senare in hos ett par som var medlemmar i församlingen.
Och jättefint. Och det var fantastiska veckor och det var bara så lyckligt och bra.
Allt som den kvinnliga pastorn berättat om stämde. Församlingen i den här byn öster om Uppsala, i Knutby, var verkligen så fantastisk som Sara hade fått höra. Det här var något helt annat än den kyrka hon själv växte upp i. Sara trivdes bra under sin praktik och sen återvände hon till bibelskolan. Men det var en sak från Knutby som stannade kvar hos henne. Ett samtal hon hade haft med Åsa, pastorn.
När jag gjorde praktik där sa Åsa att jag tror att Gud vill att du ska flytta hit. Och det var ju någonting som man kände att oj, det har man inte hört förut. Det brukar inte människor säga. Så jag tog det som att det här är meningen.
Att de här orden träffade Sara rätt i hjärtat var inte särskilt konstigt. Hon var mycket mottaglig för den här typen av budskap. Hon beskriver att hon flera år tidigare upplevde trauma. Ett trauma som fortfarande var som ett öppet sår.
Mitt trauma av att förlora min mamma när jag var 11 år. Vilket, alltså jag aldrig egentligen har bearbetat. Det är en sån otrolig, ja men liksom otroligt trauma för mig.
Sorgen och saknaden efter mamma var genomgripande. När hon pratade med en terapeut rekommenderade han att hon skulle gå i psykoterapi i flera år.
Och jag kände bara, oj, det låter jättejobbigt och jättetungt och kommer jag aldrig klara.
Men nu stod alltså den karismatiska pastorn Åsa där, med en alternativ lösning på problemet.
Och hon sa, flytta upp till Knutby. Där finns Gud, där finns lyckan. Bara ni flyttar upp, bara man är i Knutby, blir man hel. Hel och fri och läkt. Och liksom svaren och det här såren inom mig, det skulle liksom helas automatiskt. Det var en sån lätt väg. Och psykoterapi lät väldigt jobbigt. Och att flytta till Knutby lät så enkelt och lyckligt liksom.
Det här avsnittet ska handla om Sara Svensson, huvudperson i ett av de mest uppmärksammade fallen någonsin i svensk kriminalhistoria, Knutbydramat. Det ska handla om hur nya, närmast sensationella uppgifter kastar annat ljus över händelsen och som pekar på att den som dömts som mördare kanske inte alls dödat någon. Det här är Knutbydramat. Vem mördade Alexandra? Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
De höll ju till liksom på det här som kallades Kullen. Alla bodde tillsammans på ett litet ställe. Men det är som ett litet samhälle liksom.
Det här är Linda C. Molin, reporter på Aftonbladets granskande program 200 sekunder. Hon har följt berättelsen om Knutby i snart 2 decennier.
Nej, men det här var ju från början, det hette ju Knutby Philadelphia. Det var ju en helt vanlig pingstförsamling, så utåt sett såg det ut som en helt vanlig frikyrkoförsamling.
Församlingen tillhörde alltså pingströrelsen, som bland annat betonar att hela Bibeln är Guds ord och att Jesus snart ska komma tillbaka till jorden för att besegra det onda. Men det förekom också mycket annat som inte alls fanns någon annanstans.
Bakom fasaden så fanns det ju starka ledare då, bland annat Åsa Waldau som kallades för Kristi brud.
Hon intog en särställning och kunde med pastorerna bestämma om väldigt mycket i medlemmarnas vardag.
Som styrde och manipulerade medlemmarna på väldigt många, alltså i vardagen. Man bestämde vem som skulle gifta sig med vem. Men det var ju liksom ett otroligt maktmissbruk. Liksom. Man fick inte lämna den här sekten.
I församlingen fanns flera pastorer. Men den som kanske stod Åsa Waldau närmast var Helge Fossmo.
Åsa var ju den högsta ledaren då, tillsammans med, man kan ju säga, sin högra hand, Helge Fossmo, som var pastor. Och i och med att hon hade direktkontakt med himlen, hon skulle gifta sig med Jesus en dag. Och man pratade om att Jesus snart skulle komma tillbaka och den här församlingen var utvald. Så att dels så spred ju det ganska mycket skräck. För gjorde man inte som Åsa Waldau sa, så levde man fel. Och just det ordet användes ju hela tiden, att du är fel.
Och det här var inte bara fel mot Åsa. Alla var tvungna att lyda henne på grund av hennes unika särställning.
För att annars så gjorde man inte det, så kan man säga, men då löd man liksom inte Gud.
Det här var någonting som fick konkret betydelse för församlingens medlemmar.
Så att det gjorde ju till exempel då att församlingsmedlemmarna betalade tionde till henne, som man brukar göra i frikyrkoförsamlingar. Men då betalade man det direkt till henne, man köpte smycken, man städade hennes hem. De levde ju runt henne liksom, för att hon var ju utvald, så hon skulle ju inte göra någonting själv.
Det är alltså det här sammanhanget Sara hamnar i. Den pastor som besökt och närmast handplockat henne till församlingen är alltså Åsa Waldau, Kristi brud.
Så Sara flyttar upp till Knutby i slutet av 90-talet och går med i församlingen och älskar det församlingslivet. Hon är jätteduktig på att sjunga, så att hon får ju en roll på scenen där hon sjunger mycket och är väldigt, väldigt omtyckt av hela församlingen. Jättesöt tjej som kommer in där och hon har ju, jag ska inte säga framträdande roll, men hon är väldigt omtyckt av församlingen.
Saras första tid i församlingen är fin. Hon gifter sig med en man, men de skiljer sig efter en tid. Sen går åren. Efter ett tag verkar Sara hamna i onåd hos Åsa, av skäl som hon aldrig riktigt förstår. Det slutar senare med att Sara flyttar in hos Helge Fossmos familj, officiellt som barnflicka. Och där måste hon hålla sig, på grund av alla anklagelser som Åsa uttalat. Sara berättar vad hon fick höra, hur det talades om henne i församlingen.
Sara är en häxa. Sara är djävulens främsta redskap. Hon har varit ond från början. Hon har nästlat sig in från djävulen. Hon är ondskan själv. Och hon kommer aldrig att komma till himlen. Hon kommer aldrig att få nåd, bli godkänd av mig.
Svartmålningen fortsatte med förödande kraft. Sara hade praktiskt taget blivit som en fånge hos Helge Fossmo.
Så att under de två sista åren så var jag i stort sett verkligen hela tiden helt isolerad ifrån gruppen i ett rum.
Sara berättar att hon inte fick gå ut, inte ens titta ut genom fönstret, för att undvika risken att Åsa fick syn på henne.
Om jag tittade däråt så var det liksom som att djävulen tittade. Och hon är, ja. Jag fick inte gå ut för att ifall Åsa skulle titta ut genom fönstret så ville hon inte se mig. Hon hatade mig. Ingen fick säga mitt namn. Alltså hon hatade mig med sånt enormt mörkt hat. Och fördömde mig till helvetet.
Och som härskare över församlingen blev det som Åsa ville. De andra följde hennes ord som om det vore lag. Det var som att hela Saras värld vänts mot henne.
Och när hela den gruppen signalerar du är ondska, du är vidrig, du är djävulens redskap, liksom, finns ingen, vi vill inte ens ta i dig. När alla signalerar det hela tiden och bete sig som att man inte finns, som att man är osynlig. Det bryter ner en otroligt fort.
Sara led i pastorsvillan.
Så till slut så var jag helt på botten. Jag upplevde som att jag inte ens existerade. Det fanns ingen inre kärna. Det fanns ingenting. Helge sa till mig, du har syndat så svårt och du är, så du har inte rätt till ditt eget liv. Du har inte rätt till någonting. Men för att jag, Helge, är så god, så av nåd får du bo i mitt hus om du lyder mig. Men du är en slav. Du är ingen människa. Du är en slav.
Det var i rollen som slav hon också skulle hjälpa honom i vad som beskrevs som den andliga striden. Hon såg själv hur han utkämpade den. Hur han blev angripen av onda andar.
Det var ju så att Helge fick som epilepsianfall och kramper och blev liksom i vår värld då attackerad av som det sades då. En ondskefull kraft som Helge kallade sig själv för en sköld framför Åsa. Som att djävulen ville verkligen åt Kristi brud.
Människor skulle agera sköldar mot djävulen. Och eftersom Helge var en sån sköld och Sara fanns i hans hus behövdes hon också. Men de behövde ha sex med varandra. Bara då fungerade det, sa Helge.
Helge sa att vi skulle ingå ett förbund. För i den andliga världen var sådana förbund ett starkt vapen. Så vi skulle ha sex med varandra och det skulle liksom vara för Åsas skull, Kristi brud, i den här striden för att hon skulle få träffa sin man Jesus.
Sara hade hamnat i en situation där hon kände att det inte fanns något annat val än att vara till lags och lyda. Göra bra. Och nedbrytningen fortsatte ytterligare i det tysta.
Helge fortsatte ju med det. Att bryta ner mig. Och sen kunde han svänga jättesnabbt. Och bryta ner mig. Och sen ha sex med mig. Vilket kortsluter ens hjärna helt. Känslor och man förstår ingenting.
För en utomstående kan det Sara berättar vara mycket svårt att förstå. Men det var den här verkligheten hon levde i när Helge sen en dag sa att hon måste göra en sak. Slå ihjäl hans fru Alexandra med en hammare. Ett morduppdrag. Men det beskrevs på ett annat sätt. Nämligen att det var Guds vilja att ta hem Alexandra och att det måste ske genom Sara. Helge sa att eftersom Sara syndat så svårt skulle Gud ge henne en väg tillbaka till honom genom att hon skulle utföra en lydnadshandling. Det var hennes enda väg tillbaka. Sara kände att det var fel, men hon vågade inte gå emot Helges ord, som hon blev övertygad om var Guds vilja. Hon tvekar in i det sista och kanske är det därför det går som det går. När det skulle ske smög Sara in i sovrummet med hammaren. Fortsatte fram till huvudändan av sängen där Alexandra låg och sov.
Där går jag in och jag har liksom ingen kraft. Jag kan inte dra i mig själv, men jag slår liksom ett ganska löst slag och hon vaknar direkt, flyger upp. Övermannar mig, skriker, tar hammaren ifrån mig. Och det var ett sånt dramatiskt händelseförlopp som verkligen skrämde mig.
Mordförsöket misslyckas. Händelsen leder till att Sara körs på porten. Hon tvingas lämna Knutby som en sorts persona non grata. En icke önskvärd person som aldrig får återvända. Men Helge fortsätter kontakta Sara i hemlighet. Och nu växer nya planer fram. 2 månader efter hammarattacken är det dags igen. Den här gången kommer det sluta med dödlig utgång. De första tecknen på att någonting hänt i Knutby kommer under natten den 10 januari 2004. Då rings ett larmsamtal till polisen.
Om att det är en man som är skottskadad i Knutby. De kommer dit, de hittar då en man som är skjuten i bröstet och i ansiktet.
Och kort efter att polisen anlänt hittas ännu ett offer i ett hus i närheten. En person som är skjuten till döds.
Den personen som är död, som man hittar död i sin säng, det är ju alltså pastorsfrun Alexandra Fossmo. Henne hittar på församlingsmedlemmar död i sin säng. Så då har vi alltså en man som är skottskadad och en kvinna som är död.
Händelsen når media samma dag.
God kväll. Polisen söker ikväll efter gärningsmannen som dödade en kvinna vid Knutby utanför Uppsala i morse. Kvinnan hittades efter att polisen kallats till ett hus där en man skottskadats. Den skadade mannen, som tillhör samma religiösa församling som kvinnan, uppgav att gärningsmannen varit maskerad.
Polisen inleder en mordutredning och startar jakten på den maskerade gärningsmannen. Det verkar som att förövaren försvunnit springande genom skogen. Polisens talesperson berättar.
Man börjar då söka från hans hus med hund. Då. Man kan ungefär en kilometer långt spår får hunden upp, som avslutas på en skogsbilväg där man ser spår efter en bil.
Gärningsmannen är försvunnen. Genom förhör och tekniska fynd börjar polisen lägga de första pusselbitarna och det börjar sakta framstå en bild av händelsen, även om det finns mängder av frågetecken.
Jag tror inte att det finns så många okända galningar som gör på det här sättet. Då gör man antingen mer eller också mindre. Och det finns heller ingenting som tyder på att det är något rån. Alltså något rånhot eller sånt där. Det saknas ingenting. Det är inte något inbrott eller något sånt.
Nej, det verkade inte vara något inbrott. Inget hade stulits. Två personer hade bara skjutits. Och gärningsmannen försvunnit. Men polisen fick tidigt indikationer som ändå pekade i en viss riktning. Det kom fram att pastorns hustru utsatts för ett mordförsök bara 2 månader tidigare. Det hade inte polisanmälts, men Helge kunde nu berätta hur hans hustru då blivit attackerad med en hammare när hon låg och sov. Förövaren den gången hade varit den inneboende barnflickan. Hon blev snabbt huvudmisstänkt och dagen därpå blev det nyheter om Knutby igen.
En 26-årig kvinna är anhållen på sannolika skäl misstänkt för mordet och mordförsöket utanför Knutby i Uppland i helgen. Kvinnan har nu erkänt dåden, men motivet saknas fortfarande.
Kvinnan hade gripits i sitt hem i Småland och erkänt rakt upp och ner.
Tidigt i lördags sköts en 23-årig kvinna till döds i det här huset och hennes 30-årige granne vårdas fortfarande för allvarliga skador. Båda tillhör Philadelphia-kyrkan, liksom den mördade kvinnans 32-åriga man som är pastor. Och även den kvinna som nu misstänks för brotten har varit medlem i församlingen.
Både offer och förövare hade församlingen i Knutby som gemensam nämnare. Och nu börjar det talas om en sorts svartsjukedrama. Den gripna kvinnan, som alltså var Sara Svensson, fortsatte samarbeta med polisen och berättade i detalj hur hon agerat. Hennes uppgifter kunde också bekräftas med handfasta bevis. Exempelvis frågan om mordvapnet, vart det tagit vägen. Knutby-dramat hade nu närmast börjat bli en häpnadsväckande följetong, där polisens olika steg i förundersökningen återkommande toppade tidningarnas första sidor och nyhetssändningarna i radio och tv.
God kväll. Den revolver som polisen misstänker användes vid mordet och mordförsöket i Knutby hittades i eftermiddags. Den mordmisstänkta kvinnan vallades tidigare under dagen på Ölandsbron och visade då var hon kastat revolven.
Polisens utredare fortsätter hitta den ena pusselbiten efter den andra. Även om barnflickan erkänner så verkar det som att det saknas något. Vi hör Linda C. Molin, reporter på Aftonbladets program 200 sekunder, igen.
När Sara Svensson grips, då medger hon ganska omgående att det är hon som har gjort det här. Och hon är väldigt tydlig med att hon har varit ensam. Vilket då gör att polisen förstår att det kanske är någon mer som är inblandad i det här, just för den meningen att hon poängterar verkligen att jag har gjort det här helt själv.
Misstankarna börjar riktas mot ytterligare en person som kunde antas ha varit hjärnan bakom. Nämligen pastorn Helge Fossmo, vars fru nu alltså skjutits till döds. Polisen satte därför in hemlig telefonavlyssning. Och då kunde utredarna höra hur han, till synes ganska obekymrad, snart kontaktade sitt försäkringsbolag.
Skandaliv.
Hejsan, jag heter Helge Fossmo.
Hej.
Hej, jag ringer för att jag har en livförsäkring på min fru och nu har hon avlidit.
Ja, vi ska titta. Har du hennes personnummer?
Det har jag, 80-05-27.
Och hon avlidde?
Ja.
Oj, vad ung hon var.
Livförsäkringen skulle ge 1 miljon kronor för den 23-åriga hustrun som nu, som man uttryckte det, avlidit. Polisen lyssnade vidare. Och nu framgick det att Fossmo ville att församlingen skulle göra allt för att misstankarna skulle riktas bort från honom. Högre makter måste åkallas. I ett samtal förklarar Helge Fossmo för en annan församlingsmedlem.
Hej, jag var Helge. Hej.
Hej. Jag tänkte bara så här, och det här det här polisen håller på med nu, det handlar ju om att hitta en anstiftare, vilket gör att Sara inte är skyldig utan är ett offer. Och det är så typiskt djävulen, för då är det Guds fel. Det är därför man börjar fråga om vår kvinnosyn, det är därför man börjar fråga om vår slutenhet och det ena efter andra. Och jag känner bara så här, vi måste varje dag intensivt be emot den ande som vill vända detta till att bli en anklagelse, vilket är mot mig personligen eller mot församlingen som helhet.
Att polisen tycks misstänka att det finns en anstiftare, någon som förmått förövaren Sara att skjuta, är något som djävulen ligger bakom, säger Fossmo. Och medlemmen han ringer verkar vara fullt förstående.
Så jag vill bara liksom att du framförallt står upp där och att verkligen jaga den anden på flykt. Det ska inte finnas ett spår att härleda till församlingen, till mig, utan Sara ensam ska stå skyldig, och det måste vi be, det måste vi kriga för. Så jag är liksom bara upp till kamp och häv det liksom med kraft så att vi får ett slut på det. Ja. Det är en hög prioritet vad gäller bönen. Mm. Så mana alla du möter och be framförallt själv. Höjer garden lite. Det är gött. Hej då.
Men oavsett hur mycket församlingen än ber för att det är Sara själv som ensam ska stå skyldig, så tycks det inte hörsammas. Linda C. Molin.
Så efter några veckor så plockar man ju också in då pastorn Helge Fossmo. Och det visar sig att pastorn har haft en älskarinna. Och det är alltså den skjutna mannens fru som man också plockar in. Men hon släpps efter ett tag medan då misstankarna stärks mot pastorn.
Helge Fossmo framstår som allt mer insyltad. Och nu misstänks han inte bara för att ha anstiftat mordet på sin fru och mordförsöket på grannen.
Den häktade pastorn i Knutby-utredningen är nu misstänkt för att vara inblandad i mord på båda sina fruar. Idag delgavs han misstanke om mord på sin första hustru för ungefär 4 år sedan.
Dramat i Knutby bara växer. Helge Fossmo misstänks alltså för mord på en tidigare hustru som hittats död i ett badkar 4 år tidigare. Och media fortsätter rapportera, nästan dagligen.
Bostaden är densamma och redan i december 1999 ska den 32-årige pastorn ha mördat sin första hustru. Kvinnan som var 27 år hittades då livlös i parets badkar. Hon hade ett sår i huvudet, men dödsfallet avskrevs som en olyckshändelse.
Samtidigt fortsätter utredningen gällande mordet och mordförsöket som varit själva startskottet för den här utredningen. I ett försök att förstå vad som hänt under natten gör man en rekonstruktion som kommer bli helt central i Knutby-utredningen. I den går Sara själv igenom mordnatten steg för steg. Tanken är att polisen med egna ögon ska få se hur Sara gjort när hon gått fram och skjutit pastorsfrun. Vi hör Sara berätta från polisens rekonstruktionsfilm hur hon gått tillväga.
Revolven håller jag i vänster hand och jag har höger hand fri. När jag kommer in i tvättstugan så lyssnar jag om det är tyst. Och sen går jag sakta.
Sara hade på egen hand skaffat en revolver. Hon smyger vidare in i Fossmos hus och tiden precis innan har hon fått sms som ekar i hennes tankar. Det var anonyma sms, men i Saras hjärna, som den fungerade då, tänkte hon att de kom från någon som stod väldigt nära Gud. Att hon var tvungen att lyda. Ett av smsen innehöll frasen: "Det första är ditt måste." Vi fortsätter lyssna på Saras röst från rekonstruktionsfilmen.
Enda anledningen till att jag går in i vardagsrummet är för att jag tar upp min mobil och hoppas på att att jag har fått ett anonymt sms som säger att jag inte behöver göra det här. Men det har inte kommit något sms och min telefon är... Ja, det har inte kommit något anonymt sms, inget meddelande, den är helt tyst.
Den troende Sara tänkte att hon hamnat i samma situation som det berättas om i Bibeln, där Abraham utsattes för Guds prövning. Han skulle bevisa sin tro på Gud genom att offra sin enda son. Men precis i sista stund, när Abraham skulle sticka kniven i sonen, så avbröts prövningen. Det räckte för Gud att Abraham hade visat sin vilja. Sara hoppades att även hennes prövning skulle avbrytas. Hon kollade på mobilen, men det fanns ingenting om att avbryta. Det var tomt.
Då blev jag väldigt, väldigt ledsen. Jag vet att Helga har sagt till mig att när jag väl är där, då måste jag vara bestämd, vara säker och då får jag inte tveka. Tidigare så har jag fått ett anonymt sms där det står: det första är ditt måste. Det första betyder Alexandra. Det är fruktansvärt jobbigt det jag ska göra nu. Men jag intalar mig hela tiden: det första är ditt måste. Det första är ditt måste. Så att här är jag så fokuserad på att det här måste jag göra.
Sara visar hur hon lyfter revolvern och skjuter det första skottet. Sen blir det lite diskussion som låter som att Sara ska göra som polisen säger, snarare än att återberätta direkt från sitt eget minne.
Var det bra eller?
Ja.
Var det jag skulle säga? Vet han det? Mika, var det det? Hörde du vad jag sa? Nej. Var det jag skulle säga?
Ja.
Skulle jag säga något mer?
Nej, jag tycker du inte fick fram det du sa.
Ja.
Plus skulle gå fram och ställa.
Ja, plus lite till. Det kanske bara är för mycket.
Men då byter jag plats på en gång nu då.
Sara berättar hur hon sen går fram på vänster sida av sängen och lyfter revolvern igen och skjuter två skott till. Det ena från sängens fotsida och det andra någon meter från huvudändan.
Så?
Tror jag att det är bra.
Håller du så här?
Mm.
Känns det ungefär rätt med avstånd och sådana grejer?
Mm.
Det känns bra.
Det
gör
det.
Ja.
Utredarna viskar något till varandra och Sara undrar.
Ja,
men alltså, vad heter det? Hur pass noga är per millimeter eller per centimeter?
Så noga du kan.
Ja, det är jättesvårt.
Tänk till det.
Är det alltså, på vilket sätt är det... Är det jätte, alltså, på vilket sätt är det jätte, jätteviktigt? För att det...
Ja.
Alltså jag förstår, jag vill bara veta.
Det är liksom din trovärdighet du ska visa.
Mm.
Sara får visa ännu en gång. Täcket är uppdraget över halsen och huvudet på dockan som ska föreställa Alexandra sticker fram. Sara skjuter från fotändan, tar ett steg och skjuter sen igen. Det tredje skottet. Hon står då någon meter från dockan. Det blir en diskussion om avståndet igen.
Men om det har mörkt här i rummet, skulle du uppleva på något annat sätt då? Skulle för att det är ju, du har ju, ja, tycker du att det känns otäckt nu och nära? Eller kan det ha varit närmare?
Bättre. Nej, jag, alltså det är så här att jag skulle inte klara av att vara för nära. Alltså rent känslomässigt.
Nu är det då?
Då alltså. Och därför så stod jag här någonstans. Det blev ju ändå rätt nära. Men jag skulle aldrig kunna, jag klarar inte ens av det nu, att sätta revolven mot huvudet och skjuta.
Sara tycker sig se att huvudet hoppar till lite, men ser inte var skotten träffat. Direkt efteråt går hon ner men vänder om för att kontrollera att hon utfört uppdraget. Hon lyfter försiktigt på täcket och ser blod från Alexandras huvud. Eftersom hon hör ett rinnande ljud, som senare ska visa sig komma från akvariet, blir hon fundersam.
Så då böjer jag mig ner Och tittar under sängen och då ser jag en stor blodpöl. Och då förstår jag att hon är död. Och då vänder jag mig om och går ut. Och stänger dörren.
Praktiskt taget samtliga detaljer som Sara berättar om och som går att kontrollera visar sig stämma. Hennes berättelse läggs därför till grund för åtalet. Hon berättar oförändrat i rättegången där hon bedöms som trovärdig och hennes uppgifter tillförlitliga. I maj 2004 faller domen i tingsrätten. TV4 rapporterar.
Knutbypastorn dömd till livstid. Han fick barnflickan att utföra dåden. God kväll. Ja, det blev alltså livstidsfängelse för Knutbypastorn Helge Fossmo för anstiftan till mord och mordförsök på sin andra hustru och mordförsök på sin granne. Men han frias från misstankarna om mord på sin första hustru. Barnflickan, Sara Svensson, döms till sluten psykiatrisk vård. Men dagens domar kan komma att överklagas.
Helge Fossmo döms alltså mot sitt nekande till livstidsfängelse som anstiftare. Ett tänkbart motiv för honom, skriver tingsrätten, att förmå Sara Svensson att skjuta hustrun och grannen är att han därigenom skulle bli fri från sitt äktenskap och samtidigt frigöra grannens fru från hennes äktenskap och därigenom skapa möjlighet för honom att gifta sig med henne. Fossmo frias dock för mordet på sin första fru, hon som dött 4 år innan den här historien rullades upp. Och Sara Svensson döms till rättspsykiatrisk vård. Socialstyrelsens rättsliga råd, landets högsta expertis, bedömde att det handlade om religiöst färgade vanföreställningar av psykotisk svårighetsgrad. Allt överklagas till hovrätten, men domen står fast. Helge Fossmo åker in i fängelse, Sara får sluten vård. Det här har varit sanningen om Knutbydramat i alla år. Men samtidigt har det funnits något som skavt hos Sara. Något som inte stämde. Det har nu gått mer än 20 år sedan Knutbydramat. Sedan dess har det gjorts flera dokumentärer om fallet som får beskrivas som ett av svensk kriminalhistorias mest omskrivna. Under de senaste månaderna har Aftonbladets granskande reportrar gjort en ny genomlysning av fallet. I programmet 200 sekunder har de kunnat visa på nya häpnadsväckande uppgifter som ger en helt annan bild av vad som kan ha hänt den där mordnatten för mer än 2 decennier sedan. Tillsammans med reporter Linda C. Molin går vi igenom de nya uppgifterna steg för steg. Den första konstigheten gäller var Sara ska ha stått när hon sköt pastorsfrun.
Det var ju vissa frågetecken redan tidigt, till exempel det här med skjutavståndet. Hon sa ju aldrig att hon stod så nära då som de här skotten mot Alexandra Fossmo faktiskt var.
Ja, enligt den tekniska bevisningen verkade Alexandra Fossmo ha skjutits med ett vapen som hållits väldigt nära hennes huvud. Bevisning som inte gick ihop med Saras berättelse om att hon stått en bit ifrån kroppen när hon avlossade skotten. De här detaljerna tonades ner under rättegången.
Nej, men sakkunnigutlåtandet säger ju att det är påsittande skott mot Alexandra Fossmos huvud. Men Sara har ju hela tiden berättat att hon stod inte så nära.
Påsittande skott innebär att pipan praktiskt taget varit tryckt mot offret. Det fanns ytterligare frågor och för att söka svar fick 200 sekunder med stöd av Sara ut den så kallade slasken. Sidomaterialet från förundersökningen som inte redovisats till rätten. Och där syntes en mängd saker som aldrig varit kända. På bilderna från brottsplatsen, på täcket i sängen, syntes 5 skotthål, inte 3.
Här ser vi att det finns 2 skotthål som inte stämmer överens med de andra 3. Och i förundersökningen såg det väldigt rent och fint ut med 3 stycken inringade hål.
De extra skotthålen var förbryllande. Hur kan det komma sig att de finns där? Och att de inte blivit redovisade för rätten? För att komma vidare kontaktade Linda C. Molin och hennes kollegor Robert Aschberg och Katarina Norgran, några experter på området.
Och då framträdde det ju en bild som faktiskt inte stämmer med det som har kommit fram tidigare. Att det har skjutits fler skott in i rummet.
Eftersom Sara uppgett att hon bara skjutit 3 skott i sovrummet och 3 skottskador hittats på kroppen, tyder de nya kulhålen på att någon annan också skjutit med ett vapen. Annat som experterna reagerade över var dokumentationen av skottskadorna. Sara menar alltså att hon först sköt 1 skott som ska ha träffat i höften och Alexandra Fosmo. Ett skott som inte var dödligt men måste ha varit mycket smärtsamt. Trots det ska Alexandra inte rört sig någonting när skottet träffade henne. När 200 sekunder frågade en rättsläkare om det här fick de tydliga svar.
Det är omöjligt. Man ligger inte still när man blir skjuten. Och sen då på den här bilden som vi hittar i slaskan, där ser då kriminaltekniken att det finns inget blod runt skotthålet vid höften. Och det betyder att det fanns ingen cirkulation, hjärtat har slutat pumpa. Och då innebär det ju att när hon blev skjuten i höften så måste hon ha varit död.
Kan det vara det som är förklaringen till det som Sara Svensson noterade så tydligt då? Och som hon sen funderat på i alla år. Att Alexandra Fosmo inte rörde på sig det allra minsta, eftersom hon redan var död. Det är just det att hon inte reagerade som har skavt. Något som aldrig fått en ordentlig förklaring. Sara berättar att när hon smyger in och ska skjuta har hon motattacken i färskt minne. Alltså när Alexandra brottade ner henne då hon slagit henne med hammaren. Hon vill därför inte gå nära.
Så när jag går in där i januari på natten där den natten till den 10:e, så det är liksom det traumat jag är beredd på. Nu kommer hon flyga upp och jag är livrädd liksom. Och när jag skjuter det här skottet första då som träffar höften så händer ingenting.
Sara har berättat att hon tyckte att hon hörde ett litet skrik från Alexandra efter första skottet. Men en professor i rättsmedicin tror att det kan ha varit felaktigt, eftersom hörseln är temporärt skadad efter ett skott. Det bara ringer i öronen. Samtidigt är det känt att en död kropp också kan ge ifrån sig ljud, om den berörs så att luft passerar genom munnen. Men det som Sara är 100% säker på är att Alexandra låg helt stilla efter första skottet.
Det är som att skjuta mot en sexsand eller som är helt stumt. Och jag tänker så här att även om jag inte hade träffat, för det vet jag inte, så är det ju ändå en sån otrolig ljudsmäll. Så att inte det finns en enda rörelse i det skottet är liksom för mig, har alltid varit det här jättekonstiga. Man kan inte ligga så still utan en enda nervryckning. Jättekonstigt.
Men det finns även andra nya fynd som gäller de 2 andra skotten som Sara berättade att hon sköt på avstånd, som närmast 1 meter från sängens vänstra sida. Sonny Björk, pensionerad kriminaltekniker och en av Sveriges främsta vapenexperter, har detaljstuderat dokumentationen av skotthålen. Och han är säker. Linda C. Molin berättar.
Det har inte skjutits från vänster, för det ena skottet i huvudet kommer från höger. Så det är också en väldigt intressant del. Där har också teknikerna skrivit någon konstig formulering. Man har satt ihop de här kulhålen på något märkligt sätt för att det ska stämma med vad Sara säger. Men rättsläkaren har ju då gjort en annan bedömning, och det är ju den man måste gå på när han har kollat skottvinklarna.
Det här pekar på att någon alltså måste ha stått på höger sida av sängen och skjutit ett av närskotten. Detta enligt obduktionen. Vid en undersökning av dokumentationen framgår vidare, enligt experterna, att det inte går att säga att skottskadorna är orsakade med kulor från ett och samma vapen. Det öppnar alltså för att fler vapen kan ha använts. Men om fler än tre skott har skjutits, var finns då de kulorna? De har inte återfunnits. Men det är känt att församlingen efteråt brände upp sängen, och en tänkbar möjlighet är att ytterligare kulor i så fall kan ha suttit i den. Om det skulle vara så att Alexandra Fossmo skjutits i huvudet av någon annan, när ska det i så fall ha skett? När det gäller den frågan blir den stora blodpölen under sängen av intresse. Kan blod verkligen gå igenom lakan och madrass och sängbotten så snabbt som bara ett par minuter? Alltså den tid som förflöt mellan då Sara sköt till att de vände tillbaka upp för att se om Alexandra var död.
Och det här testade vi själva med blod från en nyslaktad gris, där vi testade tillsammans med en av kriminalteknikerna. Och när det hade gått en timme så hade det ju inte runnit igenom.
200 sekunder testade alltså att hälla en liter varmt grisblod i en vanlig sängmadrass för att studera hur snabbt det kan läcka igenom. Men det gjorde det alltså inte på en timme. Det här skulle kunna överföras och tolkas som att Alexandra Fossmo kan ha legat blödande betydligt längre tid än bara några minuter. Alltså långt innan Sara Svensson togs in i huset på natten. Sammantaget betyder det, enligt experterna.
Våra experter, eller några av dem, bekräftar ju efter att de har gått igenom det här att Alexandra Fossmo, pastorsfrun, måste ha varit död när Sara Svensson kom in och sköt henne.
De här närmast sensationella uppgifterna ger, om de stämmer, en alternativ bild av vad som egentligen hände vid Knutbydramat för snart 22 år sedan. Men kan det verkligen ha gått till på det här sättet? Kan polisens utredare ha missat så grovt och kanske inte hittat fler kulhål och kulor som skulle kunna visa att fler skott skjutits? Och som skulle kunna indikera att Saras andra och tredje skott inte träffade Alexandra alls? Ja, experterna, alla med långa yrkesliv inom rättsväsendet, tror det. Och de har också en möjlig förklaring till hur det i så fall kunde gå så fel.
Det finns någonting som heter confirmation bias. Att man går på det. Alltså, Sara Svensson, hon erkände ju. Hon erkände att hon hade gjort det här. Det var ju liksom klart. Och då skrapar man ihop det som faktiskt stämmer med hennes berättelse, och resten lämnar man lite åt sidan.
Det skulle i så fall handla om en sorts grupptänkande som hade förödande konsekvenser i ett annat uppmärksammat rättsfall, Kvickfallet. Thomas Kvick erkände uppåt ett 30-tal mord och dömdes för 8 av dem, men friades många år senare för samtliga. Han hade inte begått ett enda mord. Den så kallade Bergvallkommissionen som granskade hur det gått till var mycket kritisk och kom fram till att det handlat om grupptänkande där ingen, inte ens den misstänktes egen advokat, ifrågasatte om erkännandena verkligen kunde stämma.
Man ska ju göra en lika noggrann undersökning i alla fall för att se att de tekniska delarna, att det faktiskt håller. Och där har vi ett bra exempel i Kvickfallet. Och experterna säger att tyvärr så gör man nog inte det. Man gör det inte lika noga, för man har en person som faktiskt har erkänt. Så man skrapar ihop det som stämmer och sen så går man på det.
De nya fynden har även granskats juridiskt. Och tanken är att få till en ny prövning.
Nu har ju en av Sveriges främsta advokater, Johan Eriksson, gått in som Sara Svenssons försvarare och bestämt sig för att ansöka om resning till Högsta domstolen. Och det betyder då att han tycker att man ska ta upp ärendet igen. Och han är väldigt tydlig med att man kan inte mörda någon som redan är död och att det är självklart att hon inte kan ha gjort det här med de uppgifterna som vi har fått fram.
Sara Svensson fick tid att bearbeta allt som hänt när hon var inlåst inom den rättspsykiatriska vården. Hon skrevs ut efter 7 år och har gått vidare med sitt liv. Men oavsett att det nu gått 21 år sedan skotten i Knutby plågas hon fortfarande. En sak gäller att hon inte mäktade med att bryta sig loss från sekten.
Jag drömmer efter 21 år nästan varje vecka om hur jag försöker ta mig ifrån Knutby och fly. Men hur svårt det är. Så att inom mig så hade jag verkligen velat bara ta. Jag drömmer liksom om gång på gång hur jag packar och bara i natt sticker jag. Och det är som att min inre människa spelar upp det som jag hade önskat göra men som jag inte kunde. Och varför kan man inte? Jo, därför att det handlar inte om fysiska fängelse på det sättet, även om vi inte fick åka därifrån. Det handlar om psykiska fängelse, ett psykiskt fängelse där man är så nedbruten att man har inte kvar sin egen identitet, självkänsla, inre kärna.
Och här tror hon förklaringen finns till hur hon, en positiv, sökande ung kvinna, kunde förvandlas till att bli en slav. En robot, programmerad till en mördare som lydde order.
Jag tänker att det liknar väldigt mycket misshandlade kvinnor. Varför går du inte när de slår dig? Därför att då är man redan så nedbruten. Så att man tror att varför han slår mig, varför Helge skäller ut mig. Det är för att det är jag som har gjort fel. Det är jag som är dålig. Hade jag bara varit bättre så hade han inte behövt skälla ut mig, slå mig och så vidare. Man lägger allt på sig själv och man bryts ner till att lyda i varje minsta detalj.
Att några av landets främsta experter nu bedömer att Alexandra redan måste ha varit död när Sara sköt är enormt omvälvande. Och den där märkliga omständigheten som gnagt i alla år kanske kan få en förklaring. En gång för alla. Varför Alexandra inte rörde på sig efter första skottet i höften.
Jag har frågat polisen flera gånger också under åren. Och jag vet att jag frågade under rekonstruktionen. Varför rörde hon inte på sig? Jag vet inte om jag ska gå in på deras svar. Men typ att då liksom jag fick lite grann svaret att ja, men sov djupt och ja, ljudet kan ha blandats ihop med smärtan i liksom skottskadan. Och ja, på något sätt, okej. Okay. Men idag känner jag bara, man kan inte ligga så still. Ja, hon måste varit död. Det är jättestora ord för mig att säga det. Men just på den grejen känner jag att hon var inte vid medvetande.
En resningsansökan med de nya expertutlåtandena som stöd är på väg in till Högsta domstolen.
Men det känns fantastiskt för mig att göra det där. För att om inte jag Om inte jag har dödat Alexandra, då vill jag verkligen inte bära den skulden en dag till. Jag vill inte det. Jag har burit den i 21 år och det har varit väldigt tungt för mig att bära det.
Du har lyssnat på Knutbydramat. Vem mördade Alexandra? Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Efter att Aftonbladet publicerat sin granskning har åklagaren berättat att hon kommer gå igenom utredningen på nytt. Klippen i programmet kommer från TV4, Sveriges Television och Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Produktionsassistent Albin Andersson. För att ta del av hela 200 sekunders granskning, sök på 200 sekunder Knutby. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.